välkomna till Gunnars historiska hörna. Ett radioprogram för dig som älskar historia. Jag sitter här med Olle Osenius.
Hej på dig.
Och jag själv är Gunnar Kronenberg. Historienörd, autodidakt och lite av varje. Olle, du som är historielärare och präst, hur hamnade du på de här banorna egentligen?
Ja, det där går tillbaka långt förstås. Halva min släkt är från Öland och jag har alltid sett gånggrifter och sådana här saker som har intresserat mig. Men en resa till Kreta 1978 när jag var 8 år gammal. Då fastnade jag riktigt i historien. Vi hade en jättebra guide på Knossos och det finns ett foto på mig där när jag står och lyssnar och suger till mig. Och sen dess har jag varit väldigt intresserad av historia. Först antikens historia men sen 1900-talets historia och sen allt däremellan då.
Mm. Ja, historia är så mycket, det är i princip allt som har hänt.
Ja. Och, men om jag ställer en motfråga, Gunnar, hur blev du historieintresserad?
Jag tror att det har med min släkt att göra. Min far var väldigt historieintresserad. Jag kommer ihåg att han skrev insändare, han skrev artiklar till tidningar, han var väldigt noggrann. Han var en duktig schackspelare, så att han var väldigt noggrann med alla drag han gjorde. Men han var en del av den här rörelsen med Dag Stålsjö och så vidare som gjorde uppror lite grann mot den här gängse synen på Sverige. Hur det växte fram, synen på våra fornminnen, synen på det som vi ser runt omkring oss här på folkbygden. När Uppsala professorer helt förnumstigt sa att så här är det, för det har vi bestämt och det har stått i våra läroböcker i alla år, så är det så. Och det var en väldigt uppfriskande rörelse och jag blev väl del av den i och med att pappa alltid berättade om de här underbara historier och anekdoter om vad som har hänt i gamla tider, om kungar och slag och vad det nu var för någonting. Ungefär den vägen jag gick. Va?
Ja.
Hade du också föräldrar som var intresserade av historia?
Ja, farsan var intresserad av världskrigen och mamma hon var småskollärare, så att hon hade hela den här bibliska historien och vad de nu jobbar med på lågstadiet, där det är stenålder och järnålder och sånt där. Hon försökte förnya sitt arbete och jobbade en del med tidsresor de sista åren i sin lärargärning. Där hon engagerade skådespelare så att barnen kunde få åka tillbaka till en annan tid och så.
Ja, intressant. Mm. Härligt. Jag tänkte vi skulle börja för att berätta om vad är detta för ett radioprogram egentligen och hur hade vi tänkt att det skulle fungera?
Ja, det är jag också nyfiken på.
Ja. Och alltså idén har ju vuxit fram här lite grann. Jag är nyinflyttad på Falubygden får man säga. Det är snart 3 år sedan jag flyttade hit och jag är mycket fascinerad av all den historia som finns runt omkring oss. Men det här programmet är tanken att det ska handla om all den historia som just du som lyssnar vill veta mer om. Och vi kan ta upp vilket ämne som helst i princip och göra någonting av det. Forska lite på det, hitta anekdoter kring det, hitta lite ny forskning. För det händer en hel del idag med de tekniska möjligheter som finns med markradar och strontiumanalyser och så vidare. Så tanken är att jag ska sitta här med en gäst och idag är det du, Olle, som är premiärgäst. Och prata om historia ur olika perspektiv. Och du som är lyssnare, du kan alltid gå in på info@fnf.nu och kommentera. Gärna begära ämnen som är intressanta för just dig. Och så ska vi försöka pussla ihop det här på ett bra sätt här i studion. Olle, jag har hört att du är ganska ny också på Falubygden.
Ja, jag flyttade hit för mina första steg här som präst tog jag väl för i somras för ett drygt år sedan då. Så sommaren 2024. Men sen så har jag har bott en period nere i Timmele och nu bor jag i Skara. Och är ju egentligen helt ny i bygden.
Mm.
Och som präst så har jag ju förmånen att få jobba i ett kulturarv. I Floby pastorat har vi 17 kyrkor och 10 av dem är från medeltiden. Och då får man nästan för sig när man kommer utifrån från en bygd där gamla kyrkor är från 1800-talet eller kanske till och med från 1600-talet, så kan man få för sig att Floby är unikt på det sättet. Men när jag har rest runt här så har jag ju sett att det ser ju likadant ut på hela Västgötaslätten liksom, eller slätten ska jag inte säga här, staden mellan bergen. Men kyrkorna är många och kyrkorna är gamla.
Ja.
Det är jättehäftigt. På första turen jag tog med vår kyrkoherde så visade han mig klotter från, ja, när var det ifrån? Kyrkan är byggd på 1100-talet och klottret var gjort i runskrift på en vägg i Kinneveds kyrka.
Mm.
Och man förstår att det är gammalt.
Mm.
Och jag har fascinerats av runklotter. Jag har ju varit i Istanbul i Hagia Sofia och tittat på hur vikingar har suttit och klottrat där på, när det kan ha varit 900-talet eller så.
Ja, ja.
Och så stöter jag på det på min arbetsplats. Det är häftigt.
Ja, de satte sina tags på Miklagård som det heter.
Ja,
va?
Precis.
Och det är fascinerande. Apropå det med runskrift, Sveriges äldsta daterade kyrkklocka finns i Saleby.
Okay.
På Slätta.
Ja.
Och den är från 1228. Och den är tillägnad Sankt Dionysios.
Sankt Dionysios?
Ja.
Och, vinguden?
Måste ja, och det är också Paris skyddshelgon.
Aha, okay.
Och det är intressant för att det var många som, eller i princip alla som blev präster, fick studera i Paris på 1200-talet. Det var till och med så att man hade ett eget hus där för präster från Skara stift. Eller präststuderande får jag säga. Ah, ja. Som kunde åka, eller jag vet inte hur man gjorde, om man vandrade eller man åkte häst och vagn. Jag kan tänka mig att man var fattiga studenter, så man vandrade nog till Paris. Och kom tillbaks då med i bagaget. Att man hade läst på ett universitet som var känt i hela världen för sina otroligt duktiga föreläsare.
Ja, just det.
Och på den här klockan, kyrkklockan från 1228, så står det inristat i runor, vilket är fascinerande,
ja,
på en kyrkklocka. Så där har du historien.
Ja.
Det var faktiskt, när du pratade om de här, alla kyrkorna här, så var det så att när västgötarna fick för sig att nu är vi kristna och nu ska vi bygga kyrkor, så rev man gamla träkyrkor man hade, man byggde i sten, vilket var fantastiskt på den tiden, för allt hade varit byggt i trä innan.
Mm.
Och man byggde så många kyrkor att påven i Rom skickade ett brev till biskopen i Skara i början på 1200-talet och sa, nu får ni lugna er, för att ni måste ha präster i kyrkorna, de måste skötas, det är heliga platser. Så det var väl en tävling mellan byarna och stormen. Ofta var det så att det var adelsfamiljer som byggde egna kyrkor.
Just det, det var ju omsorgsfullt av honom att skriva det brevet. För hade han inte gjort det och vi istället för 17 kyrkor hade haft 25 eller 40, då hade nog ekonomin varit ännu skralare.
Det hade varit tufft för kyrkoherden i Floby.
Ja, precis. Och bemanningen och alltihop.
Ja, ja. Nej, men det är väldigt intressant det där. Och just Floby pastorat har ju Gökhem.
Ja.
Som är en av de absolut äldsta kyrkorna. Jag tror att den är den andra äldsta kyrkan i Sverige som är i bruk.
Okay.
Ja, det finns i Dalby i Skåne tydligen en kyrka som ska vara några år äldre, vad man vet. Problemet med allt sånt är ju att ofta hade man träkyrkor innan som försvann.
Mm.
Och då vet man inte hur gammalt det egentligen är. Men Gökhem är otroligt intressant. Man renoverade Gökhems kyrka för ett antal år sedan. Och då var takstolarna lite angripna. Man hade förvarat skräp på vinden där uppe som hade gjort att de hade blivit lite dåliga. Men när man sågade i de här takbjälkarna så kom det en doft utav kåda.
Ja.
Som har varit instängd där sedan 1077 i alla fall. Va? När de här analyserade till.
Träden var fällda 1077.
Ja, eller rättare sagt, man hade byggt med dem just då. Va?
Oj.
Och det är liksom mindblowing som man säger.
Ja.
Och när man tittade på de träd som var fällda då för att bygga den här kyrkan, så hade det äldsta furan börjat gro 810.
Oj.
Ja, då pratar vi järnålder, vi pratar långt tillbaka i tiden.
Ja, ja.
Det är väldigt, väldigt, väldigt fascinerande med en sån kyrka.
Ja, 810, alltså när säger man vikingatiden började, det är ungefär då?
793 säger man. Ja, det här är väldigt omstritt för att nu har man ju hittat på ÖSL i Estland, vikingar som blev överfallna utav väster där och blev begravda utav andra vikingar. Och då måste vikingatiden ha varit igång, för det där med plundring och räder var igång sedan långt tillbaka i Östersjön.
När hade du något ungefärligt årtal på ÖSL-överfallet då?
Ja, det kan ha varit, ska jag säga, 100 år innan kanske.
Okej, okej. Okay.
Jag är inte helt säker på det.
Ja, men furor från som grodde år 810.
Och de har börjat gro innan ÖSL överfallet.
Ja, och byggdes med 1077. Det...
Ja, de fälldes då.
De fälldes,
ja, fälldes då. Och vad man gjorde då var ju att man lät virket ligga lite grann och krokna till innan man byggde med det på den tiden. Och det intressanta också är att nu har man ju tak in i kyrkan, det hade man inte från början, utan man kunde se takstolarna.
Mm.
Så alla takstolar i Ökerns kyrka är ju utformade lite unikt.
Okay.
Det är väldigt fascinerande.
Ja. De satte sin signatur genom sitt hantverk då, kan man säga.
Så var det, och det är fler takstolar än vad som skulle behövts egentligen för bergheten.
Ja.
Men de här vikingahallarna som var föregångare till de här byggarna, de var ju byggda i trä och säkert på ett fantastiskt konstfärdigt sätt. Det är också fascinerande.
Ja.
Och jag såg att Jökhems prästgård är till salu nu.
Jaha.
Och den har ju lite intressant historia, för att Gustav Vasa som...
Kommer ett ord från våra sponsorer, vilken mäklare var? Nej, jag.
Nej, men det är intressant, för den har ju verkligen proveniens. Den har legat på samma ställe enligt uppgift sedan den tiden. Men jag tror den tredje byggnaden som är där nu.
Jaha.
Det byggdes sen på 1700-talet. De brinner ju ner de där prästgårdarna ibland, särskilt under krig. Men Gustav Vasa enligt en skröna, tror det, knackade på dörren där när han var jagad av danskarna.
Okay.
Och prästen Olof släppte in honom och sa, slå dig ner vid brasan. Han kände igen kungen då.
Ja.
Eller blivande kungen skulle det ha varit. Och prästen skickade ut sina drängar för att hitta danskarna. Han förrådde Gustav, som överhörde några prata om detta. Han hoppade på sin häst utan stövlar enligt en historia. En annan historia är att han red så fort att en stövel ramlade av, och den här stöveln förvarades i en bondgård och visades upp.
Ja.
Det låter som en skröna alltihopa, och det finns inte belagt. Men däremot så var Gustav Vasa faktiskt där och besökte Jökhems prästgård när han hade blivit kung 21 februari 1535. Så var han där och sov över.
Med nya stövlar då, får man tro.
Ja, säkert i granna fina kungastövlar. Va?
Ja.
Det fanns en lokal präst som hette Jon i Jökhem.
Ja.
Det låter lite, klingar ju fint. Som tjänstgjort sedan ungefär 1520. Han accepterade alla påbud som Gustav hade kommit med. Det var en stor revolution det här med reformationen och allting. Och välkomnade Gustav. Det intressanta är att när han var i prästgården här, så 21 februari, så skrev han ett långt brev till den danske kungen.
Okay.
Christian III. Mm. Han försökte navigera de här spända relationerna som var mellan länderna. Och det brevet finns kvar.
Jaha.
Danskarna har kvar det. Och där står det att Gustav, han lovar svenskt bistånd till Christian III. Trupper och fartyg. De hade ett avtal sedan 1534, men han följde upp detta. Och sedan så bidrog de faktiskt, svenska styrkor, till att danskarna kunde vinna mot Lübeck vid Bornholm.
Jaha.
Och sen var han noga med att han skulle ha fredliga relationer. Och han försökte lugna de här danskarna, för de trodde att efter Kalmarunionen så skulle svenskarna försöka ta makten över Norden.
Mm.
Och så att han uttryckte sympati för Kristians kamp mot Hansan.
Mm.
Och dessutom
det
så...
Det är fascinerande, för Hansan hade ju bistått Gustav med pengar och lånat ut. Och det var ju en av kanske den största drivkraften till hela reformationen för Gustav Vasa.
Så var det.
Att plocka in pengar någonstans ifrån.
Ja, han behövde ständigt pengar. Ja. Han tog från kyrkorna en hel del. Precis.
På det sättet så känner man igen sig lite i honom, eller hur?
Mm.
Man ständigt behöver pengar.
Ja.
Det är ju så i alla riken och privatekonomier att det skulle alltid få plats med lite mer i kassakistan.
Vem skriver man till då om man vill ha pengar från Hansan?
Ja, jag vet inte. Man köper väl en lott kanske. Eller rånar en bank. Nej, rånar en bank är ju helt otidsenligt nu förstås.
Ja, krypto, någonting kanske, Hansa krypto. Men Hansan, de spelar ju ett maktspel där det var söndra och härska.
Ja.
Så man stöttar ju Gustav tills han blir mäktig, ja, och så vidare. Va?
Ja, ja.
Men danskarna var ju fortfarande den mäktigaste nationen runt Östersjön. Men det är intressant det där att det här brevet finns kvar och det är skrivet då i Jöken.
Jaha, verkligen.
Och jag tänkte vi skulle lyssna på lite musik också.
Ja,
ja.
Har vi något passande att lyssna på?
I don't know much about history.
Det blir bra.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Ja, jag tänker på en sak här, Olle, och det är när jag dök upp i Broddetorp där jag bor idag, så körde jag förbi Ekornavallen.
Okej.
Okay. Och det är verkligen ett privilegium, och i morse när jag körde förbi så var det dimhöljt.
Mm.
Och där ser man de här gamla gravarna som är, alltså vi pratar stenålder, och de är där fortfarande.
Oh.
Det är fascinerande, det är så otroligt. Och jag personligen så tänker jag liksom 3000 år före Kristus och framåt en bit. När man byggde det här, var hur det byggdes tydligen under en ganska kort tidsperiod också.
Mm.
Och man har gjort experiment och sagt att 60 oxar med folk till skulle kunna ha gjort detta på 50 år.
Oh.
Ja.
Okej. Okay.
Men om det är så, det vet vi ju inte. Vi vet inte alls hur man...
Men tror man att det är begränsat till 50 år då?
Det kan ha varit det. Man vet inte. Det har ju använts som begravningsplats i många år. Och vi har ju den här giromen där som är väl den längsta, tror jag. Den längsta graven i...
Men du pratar 3000 före Kristus. Är det också ett år, en ungefär tidsrymd som vi ska tänka oss här?
Ja, ungefär 3300 till...
Och då var det bondestenålder.
2700, det är bondestenålder.
Ja, just det.
När man bygger det. Och det ligger väl ungefär runt 3000.
Ja.
Enligt uppgift i Danmark så hade man en solförmörkelse något år innan det började byggas.
Ja.
Och då rev man en del liknande gånggrifter på Jylland.
Jaha.
Och om det kan ha någon koppling, det vet jag inte. Men att man kom hit och byggde istället på ställen där gudarna gynnade dem i lite
Astrobo. Jag vet inte hur det är på det här platsen, men jag vet ju att ofta så är det kopplat till astronomi eller polstjärnans höjd på vintersolståndet eller såna här saker. Jag var i en stenåldersgrav i Newgrange på Irland.
Mm.
Och där, längst in i den, så når solens första strålar den 20 december ända in.
Mm.
Och det är bara då det enda tillfället som solen når ända in i den. Så att solförmörkelse, varför inte? Kan ha något med det att göra?
Ja, för att använda så otroligt mycket resurser och kraft för att bygga någonting som en gravkammare med sådana otroliga block utav stenar, så måste det ha funnits en övertygelse om att det är otroligt viktigt för kanske för den avlidnes resa vidare eller vad det nu kan ha varit.
Ja, eller också kanske det var som vi pratade om på kaffet här, att man vill ha snyggare gravsättning än vad de har i grannbyn. Kan du ta bort det också?
Möjligen, eller grannhövdingen.
Ja, grannhövdingen. Eller
vad det nu kan ha varit. Va?
Att visa någonting storslaget för den som vill se.
Visste du om att det här, man började faktiskt gräva ut Ekonomallarena på 1700-talet, började alltså undersöka. Och, men de största utgrävningarna blev efter andra världskriget utav någon som heter Karl Sahlström.
Ja.
Och så att man har hållit på i många, många, många varv där. Ja. Och det är ju en guldgruva verkligen. Man har hittat bärnstenspärlor, flintyxor, keramik, skelettrester och allt möjligt. Allt folk kan önska dig som arkeolog,
ja,
på Ekonavallen. Men just när man åker förbi och ser de här olika gravarna, mm, som under så lång tid har använts kontinuerligt. Och som, mm, vi har bronsåldersgravar, vi har, mm, från järnåldern och långt fram i tiden.
Mm.
Och då kom vi in på, vad hände sen? Jo, Skaraborg blev kristet.
Ja.
Och hur det gick till, det är ju egentligen en otroligt fascinerande historia.
Mm.
Och den är inte färdigskriven ännu, men vi kan ju titta på Varnhem.
Mm.
Utgrävningarna där som bara svällde, man hittade så många kristna gravar.
Mm. Och det var tidiga gravar.
Ja, också. Tidiga gravar, verkligen, ja, verkligen tidigt. De här personerna har hittat gravar från tidigt 900-tal.
Mm.
Och då har de levt på 800-talet, de här personerna. Ja. Det, ja, det här är också mindblowing när man tänker på hur tidigt man var ute,
mm,
i Västergötland. Man har ju hittat skatter då, ja, från olika så kallade danagälder som man i England fick betala för att hålla undan vikingarna.
Mm.
Och vikingatiden sägs ju börja då 793 med räden i Lindisfarne,
ja,
vid klostret där på Englands östkust. Och sedan ökade antalet räder.
Mm.
Och till slut så började en del vikingar bosätta sig i England och påverkade framförallt då Anglia och Midlands och, mm, och så när det gäller namn och det gäller språk och även genetik.
Mm.
Och alla de skatter som har hittats bland annat i Varnhem, silverskatter, mm, är ju tagna ifrån England, där man hade myntverk.
Ja, det var ju tonvis de hämtade hem.
Ja.
Man läser de här, det är nästan otroligt att tänka sig att,
ja,
att det går att, eller går, det går väl inte fortfarande, men det gick att pressa till sig liksom, ja, vi var där och hotade och röva och plundra och så fick vi med oss 12 ton silver hem.
Ja.
Det, ja.
Ja, det är rätt fascinerande.
Ja, det är det.
Och man tänker också på vilket rikt land England var.
Ja.
Och Irland då, får man också säga.
Ja.
Väldigt bördiga dalar och floder med fisk och allting. Man, det var ett rikt liv. Men då kommer naturligtvis vikingarna här och tar för sig.
Ja.
Och jag tänker på, och det är lite grann en egen tankegång. Hur påverkades de här vikingarna som tog sig över utav det de mötte där? Mm. För egentligen var det ju folk som var ganska lika dem själva. De kunde säkert prata med varandra, för det var ju anglosaxare,
ja,
som några hundra år innan hade tagit sig över till England och, mm, koloniserat framförallt östra delarna. Vi har ju alla de här grevskapen som är Sussex och Wessex och,
mm,
och som egentligen bara betyder då västra Saxien och östra Saxien och sydsaxen och,
ja,
och Anglia, det är ju från anglerna som var en folkstam då från, ja, södra Danmark. Och så de här var ju väldigt besläktade nästan med vikingarna.
Ja.
Skillnaden var den kristna tron.
Just det.
Och då tänker jag på, tog de med sig präster eller slavar som var kristna? Eller,
mm,
eller började man tro på vitikrist som det heter då?
Mm.
Och tog med sig det. Det är ganska intressant att då kommer kristendomen bakvägen när de här rövarna,
ja,
var där.
Ja.
Och den största invasionen med vikingar, den skedde ju år 865, har jag för mig det.
Okay.
Och där den stora hednarmén dök upp med, ja, hundratals skepp och tog halva England ungefär, får man säga, bland Northumbria och Anglia och så vidare. Sen dök Alfred den store upp, en engelsk kung, och,
mm,
och lyckades vinna vid ett slag och höll tillbaks det. Danerna sa man då, men det var ju både norrmän och västgötar och danska. Va?
Ja, det handlar väl mer om vem som var härförare.
Ja, precis. Och nationerna fanns ju inte då.
Nej, precis. Det är folkslag istället. Och det med lite flytande gränser med vad som är. Språken var ju utjämnade då också.
Och det är jätteintressant allt det här. Va? Och jag tänker att både du och jag är ganska nya här på Falun. Och jag, varje gång jag åker ut med bilen så kör jag en liten extra tur för att se något nytt. Det kan vara en kyrka, det kan vara en gravplats eller något. Och jag kommer att tänka på strövtåg i hembygden utav Gustaf Fröding.
Ja, just det. Passar ju bra.
Sitter här, Olle, och tänker på de här vikingarna som tog sig över till England i ganska stora skaror. Det var många skepp från Skaraborg. Och det ser man ju på de skatter som är hittade där.
Ja, precis.
Hur det påverkar det här mötet med storstäder. Vikingarna tog i alla fall delar av Paris 845 och fick en jätteskatt med sig hem. Det sägs att Ragnar Lodbrok var delaktig i det här. Och sen var man i London vid några tillfällen. Och det måste ha varit otroligt imponerande. Anglosaxarna, de trodde ju att de här stora byggnaderna från romartiden, att det var byggt av jättar. För de kunde inte förstå att man kunde bygga så otroligt stora tempel och allt möjligt. Och för vikingarna som inte, jag tror inte man hade sett stenhus i alla fall på det sättet. För det måste varit fantastiskt att se dessa kyrkor. Och jag kan tänka mig att de var imponerade av religionen. Kanske inte krigskonsten, det kunde de nog ganska bra själva. Och att handel och så vidare.
Ja, men rikedomen där i England var ju också kopplad till att de hade en kung på ett sätt som vi inte hade då. Att kungen kunde driva in skatter, och det är klart att det kan ju vara kopplat till religionen också, att det kristna folket var lydigt på ett sätt som inte det asatroende folket var kanske. Att de klarar att dra ihop hundratals båtar fyllda med män, att driva in en skatt varje höst eller när det nu trevs in, det kanske var svårare här.
Så kan det ha varit. Ett folk som tror på en gud bör ju vara enklare än om man tror på många. Jag kan tänka mig att stormännen då bland vikingarna var imponerade av det de såg. Effektiviteten och skrifterna. Alltså, man använde skriftliga system när det gäller skatteindrivning och heliga skrift och så vidare och så vidare.
Ja, att kyrkan gjorde det enhetligare på något vis, att den hade en hierarki och struktur som det kan man ju vända sig mot idag, men man tänker det måste ha varit revolutionerande för enkla bönder som visserligen kunde hantera svärd men som säkert var vilda i sin tanke på ett sätt som vi kanske inte är idag.
Nej, de hade ju effektiva system på vikingatiden med kungar och hövdingar och stormän och så vidare. Men det här var nog någonting nytt där man kunde också, man förde bok över saker och ting. Det var säkert imponerande, och jag tror att de som styrde och ställde såg detta och ville gärna ta tillbaka det. Apropå det här vi började prata om, som här Uppsala professorer och så vidare som förnumstigt sa att det fanns inte så många storhögar från den här tiden slutet på järnåldern, vikingatiden.
Här i Västergötland.
I Västergötland och i Skaraborg. Och att det skulle bevisas att det har varit en kulturell nedgång. Eller att man har blivit besegrad. Eller att man överhuvudtaget inte hade övningar. Det motbevisas då utav det här med Varnhem till exempel. Där man hittar så många kristna gravar som är tidiga.
Ja.
Alltså väldigt tidiga. Och jag tänker på de här som var blivit kristnade på 800-talet och som är begravda då på 900-talet. Och vi kommer säkert hitta mycket mer som är tidigt kristet här i Skaraborg.
Mm. Det är klart att som man frågar får man svar, eller vad man har för tes när man börjar ställa frågan. Risken är ju att man är för styrd av det, och det är klart. Tänker man att storhögar på 900-talet är ett tecken på välstånd eller högkultur, och så finns det inga sådana. Mm. Då tolkar man det på det sättet, när man i själva verket kanske är så att den här bygden låg snäppet före, eller kanske 100 år före. Eller vad man nu ska gissa på för tidsrymd, före Mälardalen och Uppland.
Ja, vi ser ju det på till exempel Olof Skötkonung i Husaby, och var de tidiga kungarna var begravda, Erikska ätten från Eriksberg och så vidare. Att makten var inte helt och fullt, men till en ganska stor del här nere i Skaraborgsområdet.
Mm.
Och jag tänker på en grej. Häromdagen så var jag ute och körde mot Skara, som är fantastiskt. Och då passerar jag stället som heter Ytterbergsudde, eller jag ser det från bilen där.
Mm.
Och det är inte långt från Broddetorp där jag bor. Och vet du om att det är unikt på ett sätt, Ytterbergsudde i Hornborgasjön? Därför att 2021 var Cambridge University och forskade ihop med universitetet i Helsingfors och Oslo och Köpenhamn och Göteborg. Och undersökte grejer alltså som är urgamla. Och där hittade man bland annat en härd på Ytterbergsudde som är daterad till 8635, alternativt 8472 före Kristus. Alltså nu pratar vi 8000 tillbaka i tiden.
10 000 år sedan och mer än då.
Ja. Och det här fyndet innehöll verktyg också med östlig tryckbladsteknik. Och också någonting som var i en annan kultur. Det fanns något som heter tryckblad när man gjorde flinta, olika redskap i flinta.
Mm.
Och där man tryckte med en annat flintverktyg ur flintspetsar.
Okay.
Och så fanns det en som heter Arensburg-kulturen som kom från Hamburgområdet, där man knackade med sten ur. Mm. Och bägge två finns där ute på Ytterbergsudde och är funna där.
Och det är ovanligt alltså?
Och det är blandat.
Okay.
Och sen om man också tittar på genetik också. Och,
men det är ovanligt alltså? Eller är det unikt?
Det är unikt på sätt och vis som första fynd. För att det var nämligen så här, efter inlandsisen försvann. Då försvann ju isen ut efter norska kusten.
Ja.
Och ut efter Bohuskusten, Skåne och så vidare. Östersjön var ju is, och inlandet i Sverige var is, inlandet i Norge var is, och Finland också.
Mm.
Och då tog sig Arensburg-kulturen, folk från den, upp hela vägen upp till Kolahalvön runt den norska kusten. Och från andra hållet så fanns det en finsk-baltisk, får vi säga då, vandring utav folk som hade den här tryckbladstekniken. Och de här har alltså bott i små bosättningar ganska nära varandra, men de har inte blandat strängt.
Okay.
Och då vandrade de här från öst hela vägen ner. Och vid Hornborgasjön så möts de här två kulturerna på samma ställe. Och verkar ha börjat blandas upp.
Oh.
Så att det var därför Cambridge var så intresserad av Ytterbergsudde i Hornborgasjön.
Oh.
Och där har man ju också hittat hundskelett och allt möjligt. Ah,
ja.
Väldigt fascinerande.
Så Hornborgasjön är mer än bara trandans då?
Mycket, mycket mer, va. Mm. Så att de här teknikerna och det man hittade i benrester och så vidare, och det tyder då på en uppblandning av kulturen just där.
Mm.
Och de såg lite olika ut också, de här grupperingarna.
Mm.
De ena var brunögda och lite ljusare, de andra var mörkhårigare men blåögda.
Ja.
Också en mycket fascinerande historia.
Ja.
Så det finns så oändligt mycket att, att forska ut här. Och jag tänker på dig som lyssnar. Skriv till info@fnf.nu och märk det Gunnars historiska hörna. Och så ska jag, och det kanske är du som sitter här nästa gång också, det vet vi inte va?
Nej, jag vet inte.
Så ska vi försöka ta upp det och göra ett riktigt bra radioprogram utav det.
Mm.
Vad tänker du om det, Ola?
Ja, jag tycker det låter som något jag kommer lyssna på om jag inte får sitta med här.
Mm.
Ja.
Och som tack för att du var gäst där så ska du få en låt som passar.
Ja, vad bra. Vad passar en präst?